Ja, hej på er. Julia heter då jag för er som inte känner mig. Och vi har för 2 veckor sedan börjat på med en serie som heter Vi älskar för att han först har älskat oss. Och jag kan säga så här att det är tur att ni vet att det är det vi håller på med, för att när jag kommer att börja prata så kommer ni att fundera att hej, var fanns nu kärleken i det här? Men kom ihåg att Anders för 2 veckor sedan så snackade om att vi kan älska, utgångsläget är att vi kan älska för att Gud har älskat oss. Och tyvärr kan vi ibland hamna i situationer där Guds kärlek inte är det som driver oss, och då kanske vi går över till det lagiska. Men grunden är att vi ska få leva i Guds kärlek och utgå från det i allt vad vi gör. Kom ihåg det så ni inte blir så arg på mig här vart efter. Jag är ju så här, vad ska jag säga, jag är en motivator som personlighet då, när vi har gjort så här fina personlighetstest. Och jag tycker om att ta de mest inspirerade bibeltexter man hittar, sätt dem i de mest färgsprakande fraser och bara pumpa tills ni allihopa bara måste liksom säga ja, vad bra. Och så sitter ni och pressar och ler för att det är det jag liksom, jag tycker om att, ja, kör den vägen. Men hörni, idag så ska jag nog, jag vet inte vad jag har gjort alltså. Men idag så ska vi utgå från en liten annan synvinkel. Ja, man måste ju utmana sig själv och sitt eget tänkande lite också. Så idag så kommer vi att snacka lite om prestationsbaserad tro. Aj, vad sa hon nu igen? Var det nu inte relationsbaserad? Men idag ska vi snacka om prestationsbaserad tro. På mitt papper finns inte ens ett frågetecken. Lyckligtvis så fick ni ett frågetecken också. Så blir det lite så här mer mjukt. Utgångsläget är alltså det. Och därifrån vill jag skjuta idag. Att du och jag, vi älskar för att Gud har älskat oss först. Min relation till Gud är grundad på nåd och den trygghet som jag har i hans kärlek. Men många gånger så upplever ändå du och jag att vi egentligen borde vara någonting mer än vad vi är. Att vi borde prestera lite mer, ge lite mer, vara lite mer. Och en hel del av oss, för det pratade alltså Anders om dem för 2 veckor sedan, att vi kan känna prestationskraven inför Gud. Det gör en del av oss. Men jag tror också det. Och när jag har snackat med en del människor, så tror jag att också en hel del av oss kämpar ännu mer med att vi ska prestera och vi ska vara så armaduktiga inför varandra. Faktiskt. Alltså skrämmande många. Det är på något sätt, det är det som är liksom grunden för det jag vill snacka om idag. Att när man har pratat med människor, och under de 10-12 år som jag har varit med i församling, när jag snackar med människor, så ofta har de inte problem med Gud. Det är liksom, Gud är ju Gud, och Gud är kärlek, och Gud är nåd, och det funkar. Men ändå så känner man det att, jag borde vara det här och det här och det här. Jag borde lyckas med det här och det här och det här. För att jag ska vara någon som de räknar med, så borde jag vara si och så. Och så bara, boop, så regnar det ner så här ångest över våra liv. Jag vet inte om du känner igen dig, men jag kan själv tycka att ibland kan man ju uppleva det så. Och många andra med mig. Vi ska läsa ur Galaterbrevet faktiskt. Kapitel 2. Och det här är hela utgångsbibelstället också för den här dagen. Det står så här, från vers 11 framåt. Men när Kefas, det vill säga då Petrus, kom till Antiochia, så gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, alltså från den församling som var i Jerusalem, så brukade han äta, och när ni vet när man åt, det har vi snackat om tidigare, när man åt så åt man inte bara, utan man faktiskt, man umgicks, man delar livet. Han brukade alltså dela livet tillsammans med hedningar. Men när de hade kommit dit, alltså de från Jerusalem, när de kom dit, så drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Alltså fruktan då för de kristna som kom från Jerusalem. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte heller följde evangeliets sanning, sa jag till Kefas, Petrus då, inför allihopa så sa jag: om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Frågetecken. Okej, det här är just precis så här inspirerande som ni nu bara ser ut att vara just nu. Riktigt taggade och bara, det här var så bra. Det här är Paulus. Nu är det inte något pepp, nu är det piskan som är fram. Det här funkar inte. Det här är ett väldigt intressant bibelställe. Och vi ska se på några punkter utgående från det här. För det första så ställer jag ut min första fråga. Varför gör du det du gör? Det är intressant att se på Petrus i det här avseende. Alltså Petrus, det är ändå Petrus. Det är liksom, ja, ni vet, känner Petrus. Och vad han gjorde var att han försökte ju inte dölja sina gärningar inför Gud. Det stod ingenstans att han hade liksom problem med att Gud dömde honom och Gud var jobbig med honom. Utan han försöker bara dölja sina gärningar inför andra människor. Visst. Så då är frågan, gör vi de gärningar vi gör för att vi har fått uppleva Guds kärlek? Eller gör vi det för att behaga andra människor? Varför gör jag det jag gör? Varför gör du det du gör? När vi gör kanske goda gärningar, när vi gör saker för Guds rike, när vi gör saker, när vi tänker att nu måste jag justera mig lite. Är det för Guds skull eller är det för att du lever i fruktan? Som Petrus gjorde här. Han säger att han levde i fruktan för de som var omskurna. Och vad som hände så var att Petrus, han ändrade sitt beteende beroende på vem som såg på. Det är ju det är lite besvärligt. Men det här är jättelätt hänt. Att vi ändrar vårt beteende beroende på vem som ser på. Oj, nej, men nu borde jag inte göra det här och det här. Nu borde jag inte se ut så här. Eller nu borde jag liksom sjunga lovsång lite ivrigare. Det är ju Marina som leder idag. Ni vet. Ja, ni får nog gärna sjunga lite ivrigare i lovsången. Nej, men ni vet, när man faktiskt bara, man pushar på för att nu ska jag behaga människor. Nu ska jag vara en duktig kristen. Nu ska jag vara en bra kristen. Nu ska jag göra allting rätt. Och det är någonting som jag tror väldigt lätt också bara händer i våra liv. Jag tror att Petrus, eller inte bara tro, utan jag kommer väldigt tydligt fram att Petrus, han var ju faktiskt rädd för vad andra kristna skulle tycka och tänka om honom. Alltså tänk det, inte det är ju konstigt heller i och för sig att du och jag ibland kan känna lite så här, oj, vad ska nu folk tycka om det här? Petrus får fundera som att, vad ska de tycka och tänka? Det här är inte bra. De kommer inte att tycka att det är okej att jag umgås med de här människorna. De kommer inte att tycka att det är okej att jag är här och delar livet och har gemenskap med dem. Så länge de är här nu så måste jag liksom se till att jag inte umgås med de här människorna. Så att jag får ett bra anseende och ett bra rykte med de här människorna. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt intressant att han faktiskt reagerar på det här sättet. Och jag tror att det blir den fällan att det är väldigt lätt för oss att vi beter oss på ett visst sätt för att vi tror att det förväntas av oss. Vi börjar uttrycka vårt kristna tro på ett visst sätt för att ja, men det är ju så här man ska göra, det är så här man ska vara. Jag har berättat det förr och jag säger det igen. När jag blev kristen 2001 så hade jag lite trauma över det här för att vi pratade så mycket om att alla skulle bli som Jesus och ni vet hela det här diskussionen kring det. Så jag blev lite rädd att jag skulle tappa min egen personlighet. Tänk om vi alla ska vara exakt som Jesus och så skulle vi alla se likadan ut. Det skulle vara lite trist, va? Jag tyckte det skulle vara lite trist. Men faktum är ju det att ibland så lever vi också så att vi börjar reta oss så mycket efter varandra. Och vi blir liksom lite för rädda för varandra. Vi börjar justera vårt liv inte i enlighet med vad Gud säger och vad Gud tycker och vad som är hans vilja. utan för att vi är rädda för vad andra ska tycka och tänka. Och för att vi vill på något sätt hålla oss på god fot med andra människor. Och här tror jag att Gud också vill komma in i våra liv. Det som är intressant då med Petrus i det här avseende är ju att hans rädsla, den var helt och hållet obefogad. Alltså han hade skapat den här rädslan själv. Det var ju inte, han blev inte egentligen dömd för det han gjorde, men han var rädd att han skulle bli dömd för det, så därför gjorde han inte. Och vad gjorde han sen då? Jo, i och med att han var rädd för att det han gjorde var fel, så gjorde han tillfälligt inte. Samtidigt så lärde han ut åt alla andra människor att hej, ni får inte leva på det där sättet, det är fel. Men så gjorde han det ändå själv. För sist och slutligen så var det ju inte fel. Kära någon alltså. Han, det låter som att han skulle vara en tjej nästan. Det här resonemanget liksom var... Ja, det är knappt så jag själv hänger med hur han resonerar. Och varför han gjorde så här. Men här, mitt i det här så kan vi också lätt finna oss. Mitt i det här så kan vi justera våra liv på lite felaktiga grunder. Med lite felaktiga motiv. Kanske för att vi väljer att behaga människor istället för att välja att behaga Gud. Kanske för att vi vill, liksom, vill vara människor till lags istället för att låta Guds kärlek inom oss vara det som styr oss, vara det som formar oss. Att hans kärlek, hans ord, hans liksom hand får vara det som formar oss. Så pressar vi in oss i en modell som inte riktigt funkar in i, som inte riktigt håller hela vägen för oss själva. Och många gånger är det ju just precis så här som det var också för Petrus. Att vi upplever att vi ska vara på ett visst sätt. Fast ingen annan tycker det. Alltså ni skulle veta. Alltså, jag är ju en lite så här svartvit personlighet. Och jag ska nog inte berätta allt vad jag hunnit tänka under mina då snart 12 år i församlingsliv. Men alltså, det var så mycket saker som man absolut inte fick göra som kristen i mitt huvud. Inte hade ju någon annan sagt det, men jag fick för mig. Alltså, jag hade en hel lång lista. Ja, men man kan ju inte göra så där. Och, alltså, får jag färg hår eller inte? Hur är det nu riktigt med det? Och örhängen, ja men jag hann ju lag dem innan jag blev kristen. Kanske jag får hålla kvar dem då? Ja, okej. Okay, jag kanske är lite extrem. Jag vet inte om ni riktigt, om jag är lätt att känna igen er i det här. Men ibland så kommer sådana här saker som vi bara får för oss att, jaha. Men om jag är Sion, ja, då måste jag vara så här och så här och så här. Om jag är med de här kristna, då förväntar sig det här och det här och det här och det här av mig. Och så skapar vi en lista och vi skapar en bild av någonting som inte egentligen är där. Och det här är jätteviktigt. Jag vet inte hur jag skulle kunna formulera det för att få fram hur viktigt det är. Men det är jätteviktigt att du får vara den du är. Precis som du är. Med allt vad det innebär. Vi är extremt olika personligheter. Extremt. Ni skulle bara se er själva, tänkte jag säga. Vi är jätteolika personligheter. Vi ser väldigt olika ut. Vi har olika gåvor. Vissa av oss är extremt översociala. Jag hör inte en av dem. Jag står någonstans här i den ljumma mitten. Sen finns det människor som inte alls är sociala och inte så intresserade av att umgås så mycket med andra. Det finns människor som älskar att idrotta och träna. Det finns människor som älskar att vara hemma och pynja på och städa och fixa och don. Det finns människor som vill se på skräckfilmer som jag inte över min, alltså inte, nej tack säger jag. Och det finns människor som älskar musik och jag tycker musik är nästan lite tråkigt. Vi är jätte olika och det här är en fantastisk mångfald som vi har i en församling. Och det är någonting vi ska ta tillvara på, det är någonting vi vill lyfta upp och bara bekräfta att kom igen, vi ska vara olika. Kom igen hörni, ni vet ju det här. Vi är skapta olika, vi ska vara olika. Done deal. Vi har som inget att snacka om där. Det där vet vi ju. Men det är bra. Vi behöver bekräfta ibland. För ändå, fast du och jag innerst inne vet det här, så smyger det fram en så här sakta gnagande känsla av att jag borde vara lite mer social. Jag borde vara lite mer Har ni några bra exempel? Jag har inga bra exempel. Jag vet inte vad man borde vara. Lite mer helig, lite mer from. Jag borde säga amen lite oftare. Nej. Men vi får lätt den känslan. Fast den inte kommer från någonstans. Fast den inte befrågad. Fast ingen egentligen tycker det. Så smyger den på oss. Och därför så tror jag viktigt att vi frågar oss själva. Att varför gör jag det jag gör? Varför ser mitt liv som är, ut som jag gör? Varför ser mitt kristna liv ut som jag gör? Att, vad är det som styr mina handlingar och mina val? Och jag tycker ändå att ju mer jag har snackat med folk under åren, desto mer så kommer jag fram till att det är så många som i något skede har tänkt, jag borde ju vara si, jag borde vara så. Och nu vet jag att egentligen borde jag vara mer så här och mer så där. Och det är någonting som vi helt klart tycker att vi borde få slås fri från och inte känna. Och jag är ju själv lite varje också i diket av att faktiskt försök styr in mitt liv. Jag kom från en icke-kristen bakgrund och jag pressade in mitt liv så jag skulle bli så kristen som möjligt. Jag vet inte vad man är då. Men man ville liksom bli, man ville bli kristen fullt ut. Och ibland gick det nog verkligen över sin spets. Till sin spets. Ja. Jag tror att vi ibland bara hamnar i situationer där vi nollställer oss själva. Då vi märker att motiven i våra egna liv har blivit lite fel. Okej, det här handlar då om varför du gör det du gör. Varför du ibland kanske börjar prestera din tro. Nu ska jag vilja sväng på det här. Och istället fråga, vilken bild ger du åt andra? Vilken bild ger du åt andra kristna? Nu har vi snackat om alltså varför du själv gör det du gör. Och idag kommer vi liksom vända och vrida lite på de här två. Och min fråga då. Vilken bild ger du åt andra kristna? Och vi kikar ännu lite på vad Petrus gjorde. Petrus hade förväntningar på hur andra skulle leva. De var helt orimliga. Och de var inte i linje med evangeliet som Paulus säger. De hade liksom missat det. De hade slutat följa evangeliet och så hade de börjat leva något eget. Och här så tror jag också vi ofta landar. Men både du och jag, vi skapar både medvetet och omedvetet en bild av hur andra människor borde leva sina liv. Vad du gör så kommer ju alltid att påverka andra. Hur du lever ditt liv, hur du är med Gud, hur du är med människor. Så ger en bild åt andra människor att okej, men det är sådär. Sådär kan man göra, sådär gör hon. Och så påverkar vi varandra. Och frågan är att vilka bilder ger du? Vilka medvetna eller framförallt omedvetna bilder ger du åt andra människor? Att det handlar om att vara kristen. Vad förmedlar du? Petrus så gick ju i det här fallet då emot det han själv stod för. Och de krav som han själv ställde på andra. Han kunde inte leva ens upp själv till den kraven han hade satt. Till den standarden han hade satt. Och vi gör också så lätt så pass snäva ramar. Att inte ens vi själva ryms in i de här ramarna. Vi ger en föreställning och en bild av att ja, men så här ska ju ett livet vara. Det här är liksom de perfekta ramarna. Men vi liksom ryms inte in. Det blir en omöjlig ekvation till och med för oss själv. Och många gånger så begränsar vi oss själv, vi begränsar andra människor och vi kanske till och med begränsar Gud i människors liv genom att sätta orimliga ramar och genom att ge en bild av hur livet ska vara, hur du som kristen ska vara som inte riktigt håller hela vägen. I Matteus evangeliet så säger Jesus så här, det är kapitel 6. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska berömma dem. Amen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta av vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och så går han vidare och berättar om hur vi ska göra när vi ber och så vidare. Och Jesus var jättehård. Alltså direkt till vad, alltså han kallar ju dem hycklare. När människor börjar göra goda gärningar och liksom visa en bild av men så här ska man vara. Så här, för att man ska vara en god människa, för att man ska vara en god troende, så ska man ge mycket, mycket gåvor. Man ska göra mycket goda gärningar och man ska ha en stor publik varenda gång man gör det. Men det går inte hem. Det går inte hem hos Gud. Vi lämnar igen på att behag människor och att få ära av människor här och nu. Men det går inte hem hos Gud. Det är lite spännande. Då kan man börja fundera att är det faktiskt värt det då? Och den här vägen så sätter vi lätt ut ramar för hur man ska be till exempel. Jag vet inte hur med er, men jag har snackat med så många människor under åren som har sagt, men jag kan ju inte be högt. Man ska ju alltid be så långt och så fint och så med så invecklade ord. Alltså seriöst. Och där så frågar jag mig själv, vad ger jag för bild? Vad ger jag för bild av hur jag att vara med Gud? Vad ger jag för bild av min relation med Gud, med gemenskapen med Gud? Lägger jag upp en ribba som gör att jag bara de mest vältaliga och mest, ja, de som har störst ordförråd, ja, då passar jag inte själv in heller. Att det är bara de som kan be högt. Eller är det bara de som är mest livsälskande och som har bara gått väl för, som kan evangelisera, som kan dela sin tro med andra, för att de har ju så bra. Ja. Jag tror som sagt då att vi den här vägen jättelätt sätter bördor på varandra. Och ofta är de outtalade. Ofta är de inte ens befintliga, men vi kanske ändå tar dem till oss. Men min fråga ändå till dig är, vad förmedlar du med ditt liv? Varför gör du det du gör och vad förmedlar du med ditt liv? I vårt prestationssamhälle så är det nog jättelätt att vi också tar in hela det här prestationstänket in i vår tro, in i vår församling, in i vår gemenskap. Och det är någonting som vi så gärna vill undvika, där vi tror att det är kärleken till Gud, det är Guds kärlek i våra liv som får vara det, som ger oss kraft och styrka att sen kunna göra saker för honom. Ibland har jag också snackat med en del människor som kanske inte har valt att vara aktivt i kristna gemenskaper framöver. Och där har jag ofta kämpat med de här bitarna. Att man måste vara på ett visst sätt. Att man måste leverera vissa saker för att det ska funka. Och det här är någonting vi bara vill lyfta upp och konstatera att så här är det inte. Gud älskar dig för att du är som du är och du ska vara som du är helt och fullt ut. Hur kan vi då undvika? Nu är det här, alltså det här är ju verkligen, som sagt, det här var ingen pepp, så ingen så halleluja predikan. Men det kommer att sluta bra. Jag måste säga nu att var inte allt för orolig, det slutar bra. Och det börjar ju bra, för det börjar Guds kärlek. Och jag kan ju lite säga att det kommer liksom att sluta där också. Det är där vi landar småningom. Hur kan vi undvika att förmedla en prestationsbaserad tro? För om det är så att vi förmedlar det här. Har ni någon gång? Nej, jag har inte frågat. Men om det är så att vi förmedlar en prestationsbaserad tro. Då är det ju någonting vi vill sluta göra. Eller hur? Ja, det vill vi helt klart göra. Jag tror som så att vad vi behöver få tag på för våra egna liv. Vad jag behöver få tag på. Så att jag kan ge en sund bild åt andra människor. Är att jag själv behöver leva i den frihet som Gud har gjort det möjligt för mig att leva i. Det är den friheten jag på något sätt skulle vilja förmedla idag. Att Gud har kallat oss att leva i en frihet. Där vi har en frihet att tjäna människor. Att tjäna Gud på olika sätt. Men vi är kallade till frihet. Inte till en lagiskhet, inte en prestationsbaserad kristendom, utan en frihet är att älska Gud, älska livet, älska människor. Problemet med Petrus, det var att han hade slutat följa evangeliets sanning. Det var hans problem. Det kan vara mitt problem ibland. Att jag har slutat följa sanningen. Att jag hamnar in i någon form av prestationstänk. Att jag vill vara duktig, jag vill vara bra, jag vill få bekräftelse. Och så tappar jag sanningen. Men om vi lever i den frihet som Gud har kallat oss att leva i, som har gjort det möjligt för oss att leva i, då är också den friheten vi kan förmedla till andra människor. Jag tror för att vi ska kunna undvika det här så får vi bli mer medvetna om också vad är för bild som vi ger åt andra människor. Bli duktig på att be om förlåtelse. Om du har dömt en människa. Om du har satt för höga krav på en människa. Ibland är vi lite för ogenerösa, ofrikostiga med att be om förlåtelse. Som är någonting av grunden för vår egen tro. Men någonting händer också i våra egna liv. När vi blir medvetna om vem vi själva är. När vi blir medvetna om vilken allt skräp som finns på vår insida. När vi blir medvetna om att okej, på riktigt så är jag också en syndare. På riktigt så är det nog mycket elände som finns i grunden i mitt liv också. När då jag blir medvetna om det, så är någonting som händer i våra liv. Då Guds nåd och kärlek får drabba oss på riktigt. Då blir vi också ödmjuka. Och då förmedlar vi väldigt sällan en lagisk kristendom. Utan vi förmedlar en frihet åt de som är fångna. Vi får förmedla kärlek åt de som behöver bekräftelse. Hopp åt de som har tappat hoppet. Och så vidare. Så i självmedvetenheten, i att Gud har fått gjort någonting i vårt liv, så får vi förmedla en sån fantastisk, sund kristendom, en fantastisk, sund relation till Gud och till andra människor. Hur kan vi då undvika att behaga människor istället för Gud? Här handlar det också om att kunna leva i Guds kärlek på riktigt. Ju tryggare din identitet blir i Guds kärlek, desto mindre så kommer så här saker att påverka dig. Desto mindre fäste får andra människors tyck och tänk. För det kan ju faktiskt hända att du träffar på människor ibland som har supermycket åsikter på hur du som kristen borde leva. Kanske du inte borde färga ditt hår, till och med. Det kan vara andra saker. Och det kan vara många saker. Men när du är trygg i Guds kärlek, när du har din identitet i honom, när du har fått koppla ihop med fadern som är skaparen, du vet att du är riktigt urusel själv utan honom. Men du vet också vad du har fått ta emot av nåd och kärlek. Du vet vem du är i honom för att han är i dig. När du vet det så har du en motståndskraft till så onödiga saker som vill ta din uppmärksamhet, som vill gräv ner dig, som vill säga att du inte är tillräckligt duktig som du är och så vidare. Du har liksom ett skydd mot det, skulle jag säga. Studer hur människor som följde Jesus levde. Studer deras liv, vem de var. Studer Bibeln. Vilken livsstil är det som Jesus förmedlar? Vad är evangeliet egentligen? Och hur lever du det? Hur kan vi leva ut det praktiskt så att inte vi blir som Petrus, att vi lämnar evangeliet, utan att vi faktiskt får fortsätta att leva i evangeliet. Människor kommer alltid att vara människor. Vilket betyder att kanske för en femte gång idag, sjätte gång idag, så behöver du och jag leva i kärlek. Vi behöver leva i förlåtelse. Vi behöver leva i förståelse också. För människor kommer alltid vara människor. Folk kommer att ha krav på dig. Folk kommer att ha förväntningar på dig. Som är alltså fullständigt obibliska. Men du får leva i kärlek mot de människorna. I förlåtelse mot de människorna. I förståelse om varför de gör som de gör. då tror jag att du också har möjlighet att undvika att du faller i träsket att behaga människor istället för att behaga Gud. Jag ska försöka kort sammanfatta mina tankar. Utgångsläget för vad jag har pratat om alltså. Många människor kämpar som sagt sist och slutligen med att de borde vara på ett visst sätt hit och dit. Och det här är någonting som jag blir jätteledsen när jag sitter och snackar med folk. Och man hör hur människor känner att de borde vara så otroligt mycket. De borde vara så arma bra. De har sån prestationsångest och prestationskrav. Bara för att de är med i en kristen gemenskap. Alltså jag blir på riktigt ledsen. Jag blir på riktigt ledsen. För då tänker jag att nej, det var ju inte så här det skulle vara. Det var ju inte det här vi var kallade till. Att sätta press och krav och liksom trycka ner människor. Vår roll är ju att befri människor, att lyfta upp människor. Att ge dem kraft och styrka att bara få vara de är. Att få leva det liv de är skapade att leva. Vi ska ju få bekräfta dem. Vi ska få älska dem bara framåt. Älska dem in i sin framtid. Och bara få skicka med dem det goda. Och tro på dem och heja på dem. Med dem menar jag alltså oss. Att vi får tro på varandra. Vi får stötta varandra. Vi får heja på varandra. Vi måste bara sluta sätta sådana krav och press på oss själva. Och på varandra. Vi måste bara lägga av med. Hörrni, det är så slöseri med tid. Det är slöseri med liv. Det är slöseri med evangeliet. Om evangeliet är frihet. Så låt oss då leva i frihet. Obundna. Fria att älska. Fria att göra det Gud har lagt på våra liv. Fria att vara de vi är. Det är längtan. Att vi mitt i allt det här. Bara få liv i Guds kärlek. Och låt det styra våra steg. Lägg av allt som försöker ta bort fokus från vem Gud egentligen är. Från vad han egentligen har gjort för oss. Och från vad han vill med vår framtid. Och bara istället bejak de sakerna. Fortsätt att hej på varandra. Fortsätt att uppmuntra och lyfta upp varandra. För vi vill behaga Gud framom människor. Vi vill att vårt liv ska få vara ett exempel. Istället för att det får bli någonting som känns jobbigt för människor. Vi vill att det vi gör så ska få utgå från Guds kärlek och från det han gjort på vår insida. I Romarbrevet 2:28 så står det så här. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelsen är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Om hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, men av Gud. När Gud har fått göra någonting på vår insida. När den helige ande har fått komma in och göra sitt verk i oss. Det handlar inte så mycket om vad människor tycker. Det handlar inte så mycket om att få bekräftelse av människor. Att behöva vara människor till lags. Utan då får man sin bekräftelse av Gud. Då är man kopplad med Gud och får uppleva hans kärlek. Matteus 11:28. Där vill jag landa. Från att ha börjat med någonting lite tyngre. Från hur Paulus piska Petrus för att han har hamnat i något lagisk träske. Så vill jag landa i Jesu ord. Som ju bara är balsam för en själ när man läser dem. Och så ber man Gud, det här vill jag att ska vara mitt liv. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Där tror jag att det är liksom vad Gud längtar efter att få göra i våra liv. Ännu mer. Ta bort de tunga bördorna, ta bort de tunga kraven, ta bort ångesten och prestationen. Och så får vi ta på oss hans ok, hans börda som är lätt, som är mild. Vi får lära av Jesus själv hur vi ska få leva våra liv. Yes. Prestationsbaserad tro, hörni. Det tycker jag är någonting vi bara kastar i roskisen. Prestationsbaserad tro, det är någonting vi inte strävar efter. Men en tro som är byggd på kärleken, en tro som är byggd på gemenskap med Gud och gemenskap med andra. Det är vad vi vill ha, det är vad vi drömmer om. Hörni, vi ber en liten bön och så ska vi få ta nattvard tillsammans.